Okej, så väldigt fint att vara här.
It's great to be here.
Och som sagt då, vi har en ganska spännande vecka framför oss.
We have an exciting week ahead of us.
Pastor Josef Marion.
Pastor Josef Marion.
Som kommer att vara med oss. Väldigt intressant man.
Is visiting us and is really interesting man.
Dels har han varit på många platser som ingen annan människa har varit överhuvudtaget.
He's been to many different places, places no one else has been to.
Och framförallt skulle jag vilja säga att han har varit på många platser dit ingen vågar gå.
And I want to say that he's been to many places where no one dares to go.
Han är en riktig pionjär.
He's really a pioneer.
Men som sagt, sedan ett antal år tillbaka så är han verksam i Kina.
But since a few years. He is working in China.
Men det som för honom hit,
but the thing that takes him to this place,
det är att han har en ett företag eller en organisation, kanske man ska säga.
Is that he has a company or an organization?
Som jag tror heter Bibeln på ditt språk.
And I think it's called the Bible in your language.
Och om jag inte vet, eller om jag inte är missinformerad eller felinformerad heter det.
And if I'm not misinformed,
så erbjuder de Bibeln på fler språk än någon annan organisation i världen.
They have the Bible in more languages than any other organization in the world.
Så anledningen till att han kommer hit är att det är vissa platser där det har skett, det finns vissa översättningar som han är ute efter.
And the reason why he's coming here is that he wants some certain translations.
Så det är på tisdag.
So that's on Tuesday.
Och sen som sagt var bön hemma hos oss på fredag.
And then prayer at that place on Friday.
Och sen är vi här nästa söndag igen.
And then we come back here next Sunday.
Vi ska börja med att be.
And we'll begin by word of prayer.
Och sedan så ska vi fortsätta våran serie.
And then we'll continue our series.
Handlar om den helige ande i Nya testamentet.
Which is about the Holy Spirit in the New Testament.
Och det här kommer att vara del 3.
And this is part 3.
Så låt oss börja med bön.
So let's begin with a word of prayer.
Herre, vi tackar dig idag.
Lord, we thank you today.
Vi ber att du välsignar oss nu.
And we pray that you bless us now.
Tack för den underbara lovsången.
Thank you for the wonderful time of worship.
Tack för gemenskapen vi har med varandra.
And thank you for the fellowship that we have.
Fortsätt att tala till våra hjärtan.
And just continue to speak to our hearts.
Om den helige ande.
About the Holy Spirit.
Vi ber i ditt namn.
This we pray in your name.
Amen.
Amen.
Tidigare så talade vi om att vi läser bland annat i Jeremia.
We have been speaking about that we read in Jeremiah.
Kapitel 31.
In chapter 31.
Verserna 31-34.
Verses 31-34.
Men också i Hesekiel 36.
But also in Ezekiel 36.
Verserna 26-28.
26-28.
Talas om att Gud ska inrätta ett nytt förbund.
It says that God will institute a new covenant.
Med Israel.
With Israel.
Han gav Israel ett förbund.
He gave a covenant to Israel.
Vi läser om det i andra Mosebok kapitel 19 och framåt.
And read about it in Exodus chapter 19 and onwards.
Men det var ett villkorligt förbund.
But it was a covenant with a condition.
Och det hade väldigt många begränsningar.
And it had many limitations.
Det nya förbundet.
And the new covenant.
Är villkorslöst.
Is unconditional.
Och det har inga begränsningar.
And there are no limits to it.
Det är helt enkelt ett mycket bättre förbund.
It's actually a much better covenant.
Och det står att de här stentavlorna som lagen var skriven på.
And it says that the tablets of stone that the law was written on.
Som ingen människa kunde hålla.
And no human being could hold them.
Samma lag ska nu skrivas direkt på människornas hjärta.
This same law will now be written on the hearts of men.
Och den ande som alltid har funnits.
And the spirit that was always there.
Som är den tredje personen i treenigheten.
Which is the third person in the Trinity.
Som alltid har funnits i världen.
And who has always been in the world.
Också i gamla testamentets tid.
Also in the Old Testament times.
Den anden ska nu bo i människan.
That spirit will now live in man.
Och Jesus talade om det här.
And Jesus talked about it.
Att den tiden kom.
But the time will come.
Han talar om det i Johannes 14.
He mentions it in John 14.
Verserna 16-17.
Verses 16-17.
Att nu ska anden bo i dem.
That now the spirit will live in them.
Och människorna som hörde det här, de sa liksom, vad då, anden bo i oss?
And the people who heard it, they thought, well, what's about this? Will the spirit live in us?
Hur ska nu detta gå till?
How will this happen?
Och vi läser om hur anden kom.
And we read about how the spirit was given.
I Apostlagärningarna.
In Acts.
Och vi sa två saker om apostlagärningarna.
And we said two things about Acts.
Det första är att vi måste komma ihåg att det är en övergångsperiod.
And the first thing is that we have to remember it's a transition period.
Vi går inte till apostlagärningarna och rycker ut några versar och bygger en lära baserat på detta.
We can't take just a few verses from Acts and then build a doctrine on it.
Om inte de här lärorna är upprepade och bekräftade i epistlarna.
If these doctrines are not confirmed in the epistles.
Då ska vi akta oss för att bygga en lära.
Then we must take heed and not build a doctrine.
Därför att det är en övergångsperiod.
Because this is a transition period.
Mellan gamla förbundets tid.
Between the time of the old covenant.
Och kyrkan.
And the church.
Men det är också, vi sa också att den här tiden är beskriva, eller förlåt mig, apostlagärningarna är beskrivande.
But we also said that Acts is a book that is descriptive.
Den är inte normativ.
It's not normative.
Nu låter det som att säga att jag menar att den här boken skulle vara mindre inspirerad än någon annan bibelbok. Nej.
And now it sounds as if this book is less inspired than all the other books in the Bible, but that's not true.
Vi måste se vad som är syftet med att boken skrevs.
We must see the purpose of the book.
Apostlagärningarna är lika inspirerad som någon annan bibelbok.
Acts is just as inspired as any other book in the Bible.
Men syftet är att beskriva kyrkan i den första generationen.
But the purpose is to describe the church in the first generation.
Och hur man gick från judendomen till kristendomen.
And how they went from Judaism to Christianity.
Och vi såg hur anden gavs.
And we saw the spirit being given.
Först till judarna.
First to the Jews,
sen till samarierna,
and to the Samarians,
som var halvjudar,
who were half Jews,
sen till hedningarna,
and then to the Gentiles,
sen några speciella undantagsgrupper,
and then there were some special groups.
Men vi ser att efter det,
and after that,
så ser vi att anden ges omedelbart.
We see that the Spirit is given instantaneously
när någon tror.
When someone believes.
Och när anden ges.
And when the spirit is given.
Så det är många olika saker som händer.
Many different things happen.
Först föder anden på nytt.
The spirit makes us, gives us a new birth.
Sedan så bor han i oss.
And then he lives in us.
Sedan döper han oss.
And then he will baptize us.
Och sedan förseglar han oss.
And then he seals us.
Sedan ger han oss gåvor.
And then he gives us gifts.
Så anden gör en massa saker.
So the spirit is doing many things.
Och det första vi ska tala om.
And the first thing we will mention.
Av de här olika sakerna.
From all these different things.
Det är pånyttfödelse.
Is regeneration.
Att du måste bli född på nytt.
We must be born again.
Det är också titeln på budskapet den här morgonen.
And that's the title of this message.
Du måste bli född på nytt.
You must be born again.
Och vi ska läsa från Johannes evangeliets tredje kapitel.
And we read from the first from the third chapter of John.
Johannes 3 är kanske på ett sätt Bibelns mest kända kapitel.
Maybe John 3 is one of the most well-known chapters of the Bible.
Därför att i vers 16.
Because in verse 16.
Så står det att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son.
It says, for God so loved the world that he gave his only begotten son.
Och det är att var och en som tror på honom.
That whoever believes in him.
Inte ska förgås.
And not should perish.
Utan ha evigt liv.
But have everlasting life.
Och vi kallar det ibland Bibeln i miniatyr.
And sometimes we call that the Bible in a nutshell.
Men innan de här orden uttalades.
But before these words were spoken.
Så ägde en väldigt intressant konversation rum.
There was a very interesting conversation.
Mellan Jesus och en man.
Between Jesus and a man.
Och vi ska titta på det alldeles strax.
And we'll soon look at that.
Men innan jag säger det.
But first of all.
Så är det så att vi har alla en teologi.
We all have a theology.
På något sätt så har vi byggt upp en teologi.
Somehow we have built up a theology.
Teologi betyder den rationella förklaringen av Gud.
Theology means the rational explanation of God.
Så vi försöker alla på något sätt att förklara Gud.
So we all try to explain God somehow.
Men det intressanta är
But the interesting thing is
att ibland så blir våran teologi viktigare än Gud.
That sometimes our theology becomes more important than God.
Så när vi läser skriften
And then when we read the scripture.
Och så säger, men det stämmer ju inte med min teologi.
And we think, well, that's not according to my theology.
Då bläddrar vi vidare.
And then we just turn to the next page.
Det är ungefär som när judarna läser Jesaja.
It's about the same when the Jews read Isaiah.
I Jesaja 53 är en av de absolut mest klara, tydliga texter om vem Jesus var.
Isaiah 53 is one of the most clear texts about who Jesus was.
Så hur många veckor har vi per år?
So how many weeks are there in a year?
52.
52.
Så man går igenom ett kapitel varje vecka.
And they read one chapter every week.
Och så börjar man om.
And then they begin again.
Med kapitel 1.
In chapter 1.
Så behöver man inte läsa kapitel 53.
And then you don't have to read chapter 53.
Det står tydligt att Jesus var den som skulle dö på korset.
Where it says very clearly that Jesus is the one who will die on the cross.
Jag vet inte om det är sant.
I don't know if that's true.
Men jag har hört att vissa gör så.
But I've heard that that's the way some people do it.
Och det är inte bara judarna.
And it's not just the Jews.
Det är vi alla.
It's all of us.
Vi hittar våra ursäkter.
We find our excuses.
När vi inte vill se någonting.
When we don't want to see something.
Då har vi alla möjliga bortförklaringar.
Then we can just rationalize it somehow.
Och vad jag säger detta för.
And why I'm saying this.
Det är för att vissa läror.
Is that some doctrines.
Är så djupt rotade i människors liv.
Have such deep roots into people's lives.
Att om du lyckas att rycka upp de här rötterna.
So if you succeed to pull them up by the roots.
Då faller hela deras systematiska teologi som ett dominospel.
Then their systematic theology will just collapse like a domino game.
Och det här är ett av de exemplen.
And that's one of these examples.
Hur förstår vi pånyttfödelse?
How can we understand to be born again?
Tror vi först?
Do we first believe?
Och sen blir vi födda på nytt.
And then we are born again.
Eller blir vi först födda på nytt?
Or are we born again first?
Och sen tror vi.
And then we believe.
Ja, den frågan är egentligen, tycker vi kanske uppenbar?
And we think that it's obvious, maybe.
Men den är inte alltid uppenbar.
But it's not always obvious.
Om någon kommer och frågar dig någonting.
If someone comes and asks you a question.
Och erbjuder dig någonting.
And it offers you something.
Då tänker du att det erbjudandet är någonting som är riktigt.
Then you think that this offer is something that is real.
Så om någon säger det. Du kan få evigt liv genom att tro.
And if someone says then you can get eternal life by believing.
Okej, då tror jag.
And then I believe.
Och då får jag evigt liv.
And I receive it.
Det är logiskt.
It's logical.
Men så, nej, det är inte så.
But then no, it's not like that.
Först så blir jag pånyttfödd.
I have to be born again first.
Och sen tror jag.
And then I believe.
Så vi ska titta lite på det.
But we look into this.
Det finns ett ord.
There is one word.
Eller två ord.
Or two words.
Total depravation.
Total deprivation.
Det har aldrig hört talas om det ordet.
I never heard of that word.
Okej, jag förklarar.
I will explain it.
Depravation betyder att man är liksom så här riktigt, riktigt eller depraverad. Det betyder att man är så här, så rutten som man kan vara.
To be depraved means that you are really rotten.
Så vi kan säga, det här är läran om att vara totalt rutten.
So we can say that this is the doctrine about being completely rotten.
Och Bibeln säger att människan är totalt rutten.
And the Bible says that man is totally rotten.
Det vill säga, vi är fallna.
We are fallen.
Och vi behöver bli födda på nytt.
And we need to be born again.
Människor är religiösa, brukar vi säga ibland.
We say sometimes that man is religious.
Man går till kyrkan.
Yeah, you go to church.
Man gör en massa saker.
And you do a lot of things.
Man säger saker.
You say things.
Och så tror man att man är kristen.
And then you think that you're a Christian.
Därför att man har varit duktig.
Because you have been a good person.
Man har gjort vissa saker.
And you've done certain things.
Och man har inte gjort vissa saker.
And you haven't done other things.
Och ni vet hur vi är som hycklande människor.
And you know how hypocritical we can be.
Vi hittar ett litet lite sådana kryphål.
We find a loophole.
Så att om jag gör något dåligt,
and if I do something bad,
så gör jag något bra.
And then I do something good.
Så väger jag upp det där dåliga med mitt braiga. Finns ingen svensk ord som
I can balance the good with the bad, or the bad with the good.
Men skriften säger att det är omöjligt.
For the scripture says it's impossible.
Det finns inte en chans i världen att vi kan väga upp våran gamla synd.
No way can we balance our old sin.
Genom att göra någonting gott.
By doing something good.
Utan Bibeln har bara en enda lösning.
But the Bible only has one solution.
Och den är pånyttfödelse.
And that's regeneration.
Och den kommer genom att vi tror.
And that comes by believing.
Och då får vi blir en ny skapelse och det är en gåva.
And we become a new creation and that's a gift.
Så vi ska titta på den här konversationen.
So let's look at this conversation.
Jesus och Nicodemus.
Jesus and Nicodemus.
Johannes kapitel 3.
John chapter 3.
Verserna 1 till och med 8.
Verses 1 to 8.
Och vi går igenom de här i verserna i kronologisk ordning.
We'll just go through these verses in the logical order.
Okej, det första vi ska tala om här.
And the first thing we want to mention.
Det är förhållandena.
That's the relationship.
Vad är det för förhållanden som råder här?
What are the relations here?
Eller prerequisites kanske man kan säga. Eller förhållanden, det är ingen relation så utan.
No.
Ja, förutsättningarna. Ja, okej, okay. Förhållanden. Och det är verserna 1 och 2.
And that's verses 1 and 2.
Bland fariserna fanns en man som hette Nicodemus, en av judarnas rådsherrar.
There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Han kom till Jesus om natten och sade, han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om Gud inte är med honom."
This man came to Jesus by night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these things, these signs that you do, unless God is with him."
Nicodemus var en farisee.
Nicodemus was a Pharisee.
Han var en ledare för det judiska folket.
He was the leader of the Jews.
Fariseerna var de bibeltrogna.
And the Pharisees were the Bible believers.
Det fanns en annan grupp som kallades för sadduceer eller saddukeer.
There was another group that was called Sadducees.
De var mera de liberala.
And they were more liberal.
De förnekade vissa bibelsanningar.
And they denied certain truths of the Bible.
Men han var en farisee.
But he was a Pharisee.
Och han tillhörde vad man kallade för det judiska högsta rådet.
And he belonged to the Jewish council.
Ja, och man kallade ibland för Sanhedrin.
Sanhedrin.
Det var 70 stycken personer.
And there were 70 people.
Plus överste prästen.
And the high priest.
Så det var alltså 71 personer som utgjorde detta råd.
So this council consisted of 71 people.
Och de hade en hel del makt.
And they had quite a lot of power.
På det religiösa planet.
In the religious sphere.
Men också på det politiska planet.
But also within politics.
Och de var väldigt noga med det här.
And they were very clear about it.
Att å ena sidan så ville de hålla sig väl med det judiska folket.
But on one side they wanted to please the Jewish people.
Men de ville också utöva sin makt och auktoritet.
But they also wanted to exercise their power and authority.
Och de la en massa religiösa bördor på människorna som de inte kunde bära.
And they put a lot of religious burdens on the people, very heavy burdens.
Vad de sen gjorde?
And then what they did?
Det var att sen gick de till Rom och fjäskade.
And then they went to Rome and buttered them up.
De ville ju naturligtvis hålla sig väl med den romerska ockupationsmakten.
Because they wanted to do well with the Roman occupation force.
Så de var verkligen, kan man säga, klämda mellan två världar.
So they were really caught between two worlds.
Och han var en av dem.
And he was one of them.
Han kom till Jesus om natten.
He came to Jesus in the night.
Vem var han rädd för?
And who was he afraid of?
Judarna?
The Jews?
Romarna?
The Romans?
Eller sina kollegor?
Or his colleagues?
Vi vet inte exakt.
We don't know quite.
Men någon var han rädd för.
But he was afraid of someone.
Och han kom till Jesus om natten.
And then he came to Jesus in the night.
Därför att han såg i Jesu liv.
Because in the life of Jesus he saw
att Han var annorlunda.
That he was different.
Han var exceptionell.
He was exceptional.
Han gjorde ju alla de sakerna som skriften hade talat om att Messias skulle göra.
He did all the things that the scripture said that the Messiah would do.
Kan han vara Messias?
Could he really be the Messiah?
Hans kollegor sa nej.
His colleagues said no.
Han är inte Messias.
He's not the Messiah.
Han är besatt av en demon.
He has a demon.
Han är en samarier.
He's a Samarian.
De anklagar honom för alla möjliga grejer.
And they accused him of many different things.
Därför att om de hade erkänt honom som Messias.
Because if they had confessed that he was the Messiah.
Då hade romarna marscherat in på en enda gång.
Then the Romans would have come immediately.
Och det ville de absolut inte göra.
And they really didn't want to do that.
Så han kom till Jesus om natten.
So he came to Jesus in the night.
För han förstod att troligtvis så är det här Messias.
Because he understood that this is probably the Messiah.
Honom som vi har väntat på.
The one that we've been waiting for.
Och nu ska vi titta på vers 3.
And now let's look at verse 3.
Här har vi förutsättningen.
Now we have the prerequisites.
Jesus svarade, amen, amen, säger jag till dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.
Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
Varför talar han om Guds rike här?
Why is he speaking about the kingdom of God?
Varför talar han inte om kyrkan?
Why is he not speaking about the church?
Han hade inte ens nämnt kyrkan. Kyrkan var okänd vid den här tiden.
He didn't even mention the church. No one knew about the church in those days.
Nikodemus var en farisee.
Nicodemus was a Pharisee.
Han var en jude.
He was a Jew.
Han hade ingen annan referensram än Guds rike.
He had no other frame of reference than the kingdom of God.
Så han talar om riket.
So he spoke about the kingdom.
Som Jesus initialt erbjöd.
Which Jesus offered him to begin with.
Men när de förkastade riket.
But when they rejected the kingdom.
Då lät han kyrkan komma in.
And then the church came.
Och det var naturligtvis Guds plan från första början.
And that of course was the plan of God from the beginning.
För Gud vet.
Because God knows.
I Jesaja 46:10.
In Isaiah 46:10.
Slutet redan från början.
The end from the beginning.
Det är inga överraskningar för Gud.
There are no surprises to God.
Och Nikodemus var troende på Gamla testamentets sätt.
And Nicodemus believed in the Old Testament way.
Han visste och han trodde.
He knew and he believed.
Att det skulle komma en person.
And that one person would come.
Som skriften hade talat om.
Who the scripture had been mentioned.
Och att den personen skulle vara deras Messias.
And that this person would be the Messiah.
Som skulle komma och sätta upp deras rike.
And he would come and establish their kingdom.
Och ge dem en gyllene tidsålder.
And give them a golden age.
Som de aldrig hade upplevt tidigare.
That they never had before.
Inte ens under David och Saul.
Not even during David and Solomon.
Så han kände till det här.
And he knew about it.
Han kände också till nya förbundet.
And he knew about the new covenant.
Han studerade också Jeremia och Hesekiel.
He was also studying Jeremiah and Ezekiel.
Vad betyder de här skriftställena?
What does these portions of scripture
mean? Att lagen en dag ska skrivas på våra hjärtan.
That the law will one day be written on our hearts.
Vad betyder det att anden ska bo i oss?
What does it mean that the spirit will dwell in us?
Han var nyfiken på de här sakerna.
He was curious about these things.
Men ni vet hur det är med profetior.
But you know what it's like with prophecies.
Vi tror att vi vet allt om dem.
We think that we know everything about
them. Men när de uppfylls.
But then when they are fulfilled.
Så tänker vi liksom, men var det så här Gud gjorde?
Well, was that the way God did it?
Jag menar, lärjungarna, de gick med Jesus i 3 år.
The disciples spent 3 years with Jesus.
De fattade ingenting.
And they didn't understand anything.
Liksom hela tiden, och Jesus gav dem skriftställ efter skriftställ och han förklarade.
And Jesus gave portions, different portions of scripture and explained them.
Och de bara kliade sig huvudet.
They just scratched their heads.
Men sen förstod.
But then they understood.
När profetierna blev uppfyllda.
When the prophecies were fulfilled.
Och de såg dem i backspegeln.
And they were looking in backwards.
Då såg de.
And then they saw.
Då förstod de.
Then they understood.
Och det är väldigt intressant.
And that's very interesting.
Att förutsättningen här.
At the prerequisites here.
Säger Jesus är att man måste bli född på nytt.
Is that Jesus says that you have to be born again.
Och han använder en term här.
And he's using a phrase here.
Anothen.
Anosien.
I grekiskan.
In the Greek.
Som egentligen betyder att du måste bli född från ovan.
Which really means that you have to be born from above.
Samma ord används i Johannes 3:31.
And the same word is used in John 3:31.
Och också i Johannes 19.
And also in John 19.
Verserna 11 till, nej, 11 och 23.
Verses 11 and 23.
Men han säger du måste bli född på nytt.
But he says you have to be born again.
Men vad förväntade sig Nicodemus?
But what was Nicodemus expecting?
Han hade 613 olika lagar som han skulle följa.
There were 613 different laws that he had to follow.
Och nu kom det någon till honom.
And now someone came to him.
Som tycktes ha en högre och bättre insikt i skriften än han själv och hans kollegor.
Who seemed to know the scripture better than he and his colleagues did.
Vad ska han säga?
What will he say?
Ska han ge mig 613 nya lagar?
Will he give me 613 new laws?
Så att jag har 1226 lagar att följa.
And then I will have 1226 laws to follow.
Matematikerna kan kolla om jag la ihop det rätt.
Mathematicians can check my numbers.
Men var det det han förväntade sig?
Is that what he was expecting?
Mera lagar.
More laws.
Mera förordningar.
More ordinances.
Håll lagen hårdare.
Try better to hold.
Eller lite sådana insider tips.
Or maybe an insider tip.
Så här kan du hålla lagen ännu bättre.
This is the way you can fulfill the law even better.
Jesus säger ingenting om lagen.
Jesus says nothing about the law.
Han säger du måste bli född. From all.
He says you must be born from above.
Och vad säger då Nicodemus?
And what does Nicodemus say?
I vers 4.
In verse 4.
Nicodemus sa, hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan man komma in i moderlivet och födas en gång till.
How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?
Naturligt tänkande.
To think naturally.
Är det någon av er som någon gång har tänkt naturligt?
Has anyone here ever thought something naturally?
Ber en bön.
You pray, say a prayer.
Hur ska Gud svara på bönen?
How will God answer this prayer?
Och så börjar jag lista ut hur Gud ska liksom tipsa Gud om hur han ska svara på bönen.
And then I try to figure it out and give God some hints how we can fulfill this prayer.
Och så ser man, det blev inte så.
No, it didn't turn out this way.
Och det blev inte så.
And not that way.
Ja, det finns nog inga alternativ kvar för Gud.
I don't think there's an alternative to God.
Så var det med den bönen. Så var det med det bönesvaret.
So that's it about with that prayer request.
Sen när man minst anar svarar Gud på bön.
And then when you don't expect it, then God will answer.
Och hakan är liksom nere i knät.
And your jaw drops to your knees.
Hur gick det till?
How did this happen?
Hur lyckades Gud med det?
How did God succeed in that?
Enkelt.
It's easy.
Gud är Gud.
God is God.
Han har inga begränsningar.
He has no limitations.
Det är vi som har begränsningar.
We have limitations.
Inklusive Nicodemus.
Including Nicodemus.
Och han kunde inte förstå det.
And he couldn't understand.
Men jag är större än min mamma.
But I'm bigger than my mother.
Hur ska jag kunna liksom födas på nytt?
How can I be born again?
Jesus liksom, om man tänker sig Jesus. Liksom naturligt tänkande.
We're thinking naturally.
Och sen kommer förklaringen.
And then the explanation comes.
I verserna 5 och 6.
In verses 5 and 6.
Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Och vers 6, det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande.
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit.
Så han säger att det handlar inte om att bli född på nytt fysiskt.
So he's saying that it's not about being born again in a physical way.
Det handlar om att bli född från ovan.
But it's about being born from above.
En andlig födelse.
A spiritual birth.
Och det är intressant att se.
And it's interesting to see
att de här verserna
that these verses
har ibland förknippats med
have sometimes been connected to the baptism.
Och man förknippade med att man måste vara döpt för att vara frälst.
That you have to be baptized in order to be saved.
Och så har man introducerat barndop.
And then they have introduced the child christening.
Och sedan så har man liksom på något sätt tänkt att ja visst, om ett barn är sjukt, då kanske kommer att dö tidigt.
And then they think that like if a child is sick and is going to die early.
Då måste vi döpa dem snabbt.
Then we have to baptize them quickly.
Men faktum är
But the fact is,
att när det talas om bli född av vatten.
When it speaks about being born of water.
Vatten är oftast någonting som talar om Guds ord.
Then water is often something that is connected to the word of God.
Jesus kallar sig själv för det levande vattnet.
Jesus calls himself the living water.
Så den nya födseln.
So this new birth.
Kommer inte genom att någon stänker vatten på ett barns huvud.
Won't come when someone is sprinkling water on the head of a baby.
När barnet inte har någon som helst möjlighet att säga varken bu eller bä.
When the child has no say in it.
Och jag hoppas jag inte förolämpar någon.
Hope I don't offend anyone here.
Men om jag gör det så är det okej.
But if I do that, it's okay.
Därför att skriften undervisar inte barndom.
Because the scripture doesn't teach that babies
should
be
christened.
Ett barn
kan inte bestämma.
A child can't make up its mind.
De kan bara skrika.
They can just scream.
Men det kommer en ålder.
But there comes an age.
När jag kan bestämma.
When I can decide.
När jag kan välja.
When I can choose.
När jag kan säga ja.
When I can say
när
yes.
Jag är ansvarig inför Gud.
When I'm responsible for God.
När kommer den åldern?
When does that age come?
Det vet jag inte.
I don't know.
Det varierar.
It varies.
Men jag vet att när jag var 10, 11, 12.
But I know when I was 10, 11, 12.
Då vaknade det ett medvetande i mig.
A consciousness was waking up in me.
Som jag inte riktigt hade haft tidigare.
And I didn't quite have that before.
Och den dialog jag hade med Gud var annorlunda.
And the dialogue I had with God was different.
När man är barn så är det väldigt naturligt.
And when you're a child it's very natural.
Men nu började någonting annat.
But now something else happened.
Så jag kan inte säga när den åldern inträffar.
So I can't say exactly when that age comes.
Men jag tror inte att vi kan läsa in ett barndop.
I don't think we can find a christening here.
Och vi kan inte läsa in ett vuxendop heller.
Or we can't find a baptism either for adults.
För ett vuxendop.
Because when an adult is
är en troshandling.
Is baptized, it's an act of faith.
Som bara visar på en yttre lydnad.
And it shows openly that you are obeying.
Att jag har dött med Kristus.
That I have died with Christ.
Och jag har uppstått med honom.
And I'm risen with him.
Så det är inte dop.
It's not baptism here.
Utan det är Guds ord.
But it's the word of God.
Och det är Guds ande.
And som, it's the spirit.
Som orsakar den nya födelsen.
Which will cause this new birth.
Men vi behöver inte gå in på några detaljer här.
We don't have to look at any details.
Vi kan gå vidare.
I can just continue.
Men erfarenhet.
But experience.
Plus mänsklig logik.
And human logic.
Plus tradition.
And tradition.
Är lika med.
Is the same as.
Fel.
Wrong.
vad som är rätt.
What is correct.
Är vad Luther kallade för sola scriptura.
Is what Luther called sola scriptura.
Det är latin för endast skrift.
Which is Latin for only the scripture.
Men så här upplever jag någonting.
You say that this is the way I see it.
Så här gjorde min far och min farfar och hans farfars far.
And this is what my father did and his father and his father.
Det spelar ingen roll vad farfar gjorde.
It doesn't matter what your grandfather did.
Hade farfar fel, då gör du också fel om du gör som farfar.
If your grandfather was wrong, then you will make a mistake too if you do the same thing as him.
Men skriften har inte fel.
But the scripture is not wrong.
Och skriften säger att du måste bli född från ovan.
And the scripture says that you had to be born from above.
Och att den födseln kommer genom ordet och anden.
And this birth comes from the word and the spirit.
Låt oss snabbt slå upp Jakob 1:18.
So let's look at James 1:18.
Jag ska titta på ett par olika skriftställen. Så står det, i kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att han skulle vara för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat.
Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creatures.
Här står det att det är genom sanningens ord som vi blir födda på nytt.
It says that we are born again through the word of truth.
Det här är det grekiska ordet apokuio.
It's the Greek word apokuio.
Och tempuset är aorist.
And it's an aorist tense.
Det betyder att det händer vid en tidpunkt.
Which means that it happened at one point of time.
Men vi vet inte någonting mer om det.
But we don't know anything more about it.
Och sanningens ord är instrumentet.
And the word of truth is the instrument.
Om vi nu går till 1 Petrus 1:3.
Then we look at 1 Peter 1:3.
Så har vi en annan vers.
Then we have another verse.
1 Petrus kapitel 1.
1 Peter 1.
Och vers 3.
Verse 3.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Här är det ett annat grekiskt ord, anaginao.
It's another Greek word, anaginao.
Och det är också i aoristformen.
It's also the aorist.
Men här är det fadern som föder oss på nytt.
But now it's the father who gives us a new birth.
Så ordet, fadern, anden.
So the word father, spirit.
Och sen har vi i samma kapitel.
And then we have in the same chapter.
Om ni går ner till vers 23.
If you turn to verse 23.
Då står det att ni är födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består.
Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever.
Här är det inte aoristformen.
And now it's not the aorist.
Här är det perfekt.
It's imperfect.
Och det betyder att vid en tidpunkt,
which means that at one point of time,
så blev man född på nytt.
You were born again.
Och det är ett permanent resultat.
And the result is permanent.
Alltså en avslutad handling i det förflutna.
It was an act which was finished in the past.
Som har pågående konsekvenser i nuet.
And the consequences are still going on in the present.
Och faktum är att jag gillar Svenska folkbibelns översättning av.
And I actually like the Swedish translation here of it.
Ni är födda på nytt.
That you are born again.
För det är just det som det säger.
Because that's exactly what it says.
Ni lever i konsekvenserna.
You live in the consequences.
Så nu är frågan.
And now the question is.
Är frälsningen av Gud?
Is salvation of God?
Eller ett samarbete mellan Gud och människor?
Or is it that man and God is cooperating?
Om bara Gud är involverad.
If only God is involved.
Då kallar man det för monergism.
You call it monergism.
Och om både Gud och människan är involverad.
But if both man and God are involved.
Då kallar man det för synergism.
You call it synergism.
Ja, det är så. Och då är det här intressant.
And that's interesting.
Monergisterna säger, aha, så ni säger då att du kan samarbeta med Gud.
So the monergist says, well, aha, you can cooperate with God.
Jag ska ge översättaren en gåva.
I will give the translator a gift.
Varsågod. Okej. Okay. Utförde hon nu en gärning när hon tog emot gåvan?
Did she actually do something when she received this gift?
Ja, det finns de som påstår det. Att tro är en gärning.
To believe is works.
Så tron måste också vara given av Gud.
So faith must also be given by God.
Ja, den är given av Gud.
Yes, it is given by God.
Det står att alla har ett mått av tro.
It says that everyone has a measure of
faith.
Men
alla sätter inte sitt mått av tro på Jesus.
But not everyone believes in Jesus.
De tror på något annat.
They believe in something else.
Buddha, Muhammed.
Buddha or Muhammed.
Marx.
Marx.
Vem det nu kan vara.
Or whoever.
Men det är också tro.
And that's also faith.
Så alla har ett mått av tro.
So we all believe in something.
Och genom den gåvan.
And through that gift.
Så kan jag gensvara till hans erbjudande om evigt liv.
I can respond to his offer of eternal life.
Någon säger, men det är inte så.
Someone says, well, that's not the way.
Gud gör det helt och hållet.
God will do it completely.
Så när du ser att en människa tror,
so when you see that a person is believing,
så har Gud redan fött den människan.
Then God has already given that person new life.
Hon har ingenting med det att göra.
And this person is not involved in it.
Många av er är gifta.
Many of you are married.
Många går i giftas tankar.
Or many of you are thinking about getting married.
Men hur tar sig bruden till altaret?
But how does the bride get to the altar?
Släpas hon dit?
Is she dragged to there?
Tvingas hon dit?
Is she forced to go there?
Eller lockas hon dit?
Or is she just lured there?
Vi män ger falska löften. Nej, men jag menar vi
ger false promises.
Gifta mig, så blir allting bra.
If you marry me, everything will be well.
Man lovar guld och gröna skogar.
And then just promise just anything.
Och så vidare. Men enda skillnaden är att Gud ger inga falska löften.
But the difference is that God gives no false promises.
Gud har verkligen guld och gröna skogar att erbjuda.
God has everything to offer us.
Men han gör sig själv attraktiv.
But he makes himself attractive.
Och han erbjuder detta.
And he's offering this.
Han erbjuder denna relation.
He's offering this relationship.
I Johannes 1:13.
In John 1:13.
Så kan vi avsluta med den versen.
We can end with that verse.
Johannes 1:13.
John 1:13.
De är inte födda av blod eller av köttet. Förlåt mig. Det var inte den. Tolv. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, de som tror på hans namn.
Vers 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. The right to become children of his name.
De som tror står i en aktiv form.
Those who believe is in the active tense.
Men när du sen tar emot så är det i passiv form.
But then when you receive it's in the passive.
Så jag bestämmer mig för att ta emot.
So I decide to receive.
Och han gör arbetet.
And then he does the work.
Kan jag då betrakta mitt gensvarande till hans erbjudande som en gärning?
Is then my response to what he does a works?
Är det en gärning att ta emot en gåva?
It's something you do to receive a gift.
Finns de som påstår det?
Some people say that.
Därför har man vänt på ordningen.
So they turn the order around.
Och säger att pånyttfödelsen kommer först.
And says that the new birth comes first.
Och sen tror.
And then they believe.
Men vad är det Jesus erbjuder?
But what does Jesus offer?
Vad är det vi erbjuder när vi går ut med evangeliet?
And what do we offer when we preach the gospel?
Om det inte finns ett val.
If there's no choice.
Tar vi bort valet?
Do we take away this bit to choose?
Då tar vi också bort kärlek.
Then we also take away the love.
Därför att kärlek utesluter tvång.
Because there is no force in love.
Och efter att ha sagt allt detta,
and then when I've said all this,
så ser vi den sista poängen här.
Then we see the last point.
I den femte, alltså verserna 7-8.
In verses 7-8.
Så den femte punkten, förvåning.
And that's the fifth point is the surprise.
Vi hade förklaringen i verserna 5 och 6.
We had the explanation in verses 5 and 6.
Och nu har vi förvåningen i 7 och 8.
And then we have the surprise.
Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vers 7, Johannes 3.
Do not marvel that I say to you, you must be born again.
Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men om du inte vet varifrån den kommer eller vart den far, så är det med var och en som är full av anden.
The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So it is, so everyone who is born of the Spirit.
Pånyttfödelsen är ett mysterium.
New birth is a mystery.
När händer det?
When does it take place?
Hur händer det?
How does it take place?
Vem är född på nytt?
Who is born again?
Vi letar efter yttre tecken.
And we're looking for some signs.
Vi tittar på människors livsstil.
And we look at people how they live.
Har människor ett vittnesbörd?
And do people have a testimony?
Men frälsningen är ett ögonblicksvärt.
But salvation comes in an instant.
Anden är i verk.
And the Spirit is in the world.
Övertygar människors hjärta.
I'm convincing the hearts of people.
Om jag säger ja till
it, if I accept it,
så blir jag född på nytt.
I'm born again.
Han frågar Galaterna i kapitel 3, vers 2.
And he's asking the Galatians in chapter 3, verse 2.
Alltså Paulus frågar.
Paul is asking.
Blev ni födda på nytt genom att hålla lagen?
Did you get born again by keeping to the law?
Eller genom att höra det som ni genom att tro det ni hör?
Or by believing what you hear?
Ja, det var genom att höra.
It was through hearing the word.
John Wesley sa.
John Wesley said.
Det här är min avslutning nu.
This is the end now.
Väldigt känd engelsk predikant.
Very well known English preacher.
Som predikade över hela den engelsktalande världen på 1700-talet och en liten bit in på 1800-talet.
He was preaching all over the English speaking world in the 18th century.
Och han också grundade metodistkyrkan.
And he was the person who established the Methodist church.
Han sa alltid.
And he always said,
du måste bli född på
nytt. You must be born again.
Du måste bli född på
nytt. You must be born again.
Du måste bli född på nytt.
You must be born again.
Så någon frågar honom, varför säger du alltid att man måste bli född på nytt?
And so, then someone asked him, why do you always say that you have to be born again?
Därför att man måste bli född på nytt.
Because you have to be born again.
Det var hans svar.
That's his answer.
Och det var Jesus svar till Nicodemus.
And that's the answer that Jesus had for Nicodemus.
Och det är också det svaret som vi ger människor.
And that's the answer that we have for people.
Vad är svaret?
What's the answer?
Du måste bli född.
You have to be born again.
Hur blir jag född?
And how do I get born again?
Genom att tro att Jesus var Guds son.
By believing that Jesus was the son of God.
Som kom in i denna värld.
Who came into this world.
För att frälsa syndare.
To save sinners.
Varav jag är en.
And I'm the one of them.
Och om jag tror på detta budskap.
And if I believe in that message.
Att han frälser mig.
That he's saving.
På grund av min tro.
Because of my faith.
Och att det är av nåd.
And it's by grace.
Inte gärning.
Not works.
Då föder han mig på nytt.
Then he will give me a new birth.
Det är ett löfte.
And that's a promise.
Jag tar emot det en gång.
I will receive it once.
Konsekvenserna är eviga.
And the consequences are eternal.
Jag är ett Guds barn.
Then I am a child of God.
För alltid.
Forever.
Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber kort bara om det är någon som lyssnar på internet.
And we just pray briefly, maybe someone's listening on the internet.
Kanske någon här.
Or maybe someone here.
Som aldrig har satt sin tro till Jesus.
Who never has believed in Jesus.
Be en enkel bön i ditt hjärta.
Say this simple prayer in your heart.
Jesus, jag tror.
Jesus, I believe.
Att du var den som du sa att du var.
That you were the person you said you were.
Guds son.
The Son of God,
kom in i världen,
who came into this world,
för att frälsa syndare,
to save sinners.
Jag vill ta emot den här gåvan i mitt liv just nu.
And I want to receive this gift into my life just now.
Jag bjuder dig in i mitt hjärta.
Jesus. And I invite you into my heart.
Jag vill
Jesus.
Ta emot dig.
I want to receive you.
Jag tackar dig för att du dog för mig.
I thank you that you died for me.
Du gav ditt liv.
That you gave your life.
Utgjöt ditt blod för
you
mig.
Shed your blood for me.
Så att jag kan få evigt liv.
So that I can receive eternal
som
life.
Gåva.
As a gift.
Tack för den gåvan.
Thank you for this gift.
Tack att jag får tro.
Thank you that I can believe.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Okej. Okay. Vi har fika.
Tea and coffee.
Stolarna ska tillbaks.
And we'll chairs up.
Och det är ju faktiskt halv
en. We've got one more.